Ja, då får jag hälsa på er med Guds nåd och med Guds frid. Rubriken eller temat för den här kvällen är Hagar eller Sara? Ismael eller Isak? Vilken eller vem väljer du? Men vi ska först bli stilla i bön. Så ber vi dig, Herre Jesus Kristus. Hjälp oss kraftfullt att driva ut slavinnan med hennes son. Amen. Tanken var ju då igår att vi skulle ha läst om pakten med Abraham, men det blev ju inte så. Utan det blev en liten avstickare och ett sidoprogram igår kväll, kan vi säga. Så vi tar nästan, jag tror att vi säger ingenting om det. Vi har så stort ämne ikväll så här räcker till. Så vi läser första Moseboken kapitel 16. I Jesu namn. Abrahams hustru Sarai hade inte fött några barn åt honom. Men hon hade en egyptisk slavinna som hette Hagar. Och Sarai sa det till Abram: se, Herren har gjort mig ofruktsam. Gå in till min slavinna. Jag kanske kan få barn genom henne. Och Abraham lyssnade till Sarais ord. När Abraham hade bott 10 år i Kanans land tog hans hustru Sarai sin egyptiska slavinna Hagar och gav henne till hustru åt sin man Abraham. Han gick in till Hagar och hon blev havande. Men när hon märkte att hon var havande började hon förakta sin husmor. Då sade Sarai till Abraham: den orätt jag utsätts för ska komma över dig. Jag lade själv min slavinna i din famn. Men när hon märkte att hon var havande började hon förakta mig. Herren ska döma mellan mig och dig. Abraham sa det till Sarai: se, din slavinna är i din hand. Gör med henne som du finner bäst. När då Sarai bestraffade henne flydde hon bort från henne. Men Herrens ängel fann henne vid en vattenkälla i öknen. Den källa som ligger vid vägen till Sur. Han sade: Hagar, Sarais slavinna, varifrån kommer du och vart går du? Hon svarade: jag är på flykt ifrån min husmor Sarai. Då sade Herrens ängel till henne: gå tillbaka till din husmor och ödmjuka dig under henne. Herrens ängel sade vidare: jag ska göra dina efterkommande så talrika att man inte kan räkna dem. Sedan sade Herrens ängel till henne: se, du är havande och du ska föda en son. Honom ska du kalla Ismael. Ty Herren har hört hur du har lidit. Han ska vara som en vild åsna. Hans hand ska vara mot alla och allas hand mot honom. Och han ska bo mitt emot alla sina bröder. Och hon gav Herren som hade talat med henne ett namn. Hon sade: du är den Gud som ser mig. För hon tänkte: har jag verkligen fått se en skymt av honom som ser mig? Därför kallar man brunnen Ber Lahai Roy. Den ligger mellan Kadesh och Bered. Hagar födde en son åt Abraham. Och Abraham gav sonen som Hagar fött namnet Ismael. Abraham var 86 år när Hagar födde Ismael åt honom. Amen. Abraham har alltså fått ett löfte från Gud om en son. En arvinge, ett barn. Men hans hustru Sarai har inte fött något barn åt Abraham. Och nu verkar det vara likadant på den tiden som det är idag, att man blir äldre. Och fortsättningsvis så väntar de på att Herrens löfte om ett barn. Och så ser vi liksom att frågan kryper fram. Var är löftet? I kapitel 15, som vi nu inte har läst, så ser vi att Abraham säger till Herren att Herre, vad ska du ge mig? Jag går ju bort barnlös och arvinge till mitt hus är Eliezer från Damaskus. Och då svarar Abraham så vidare, se mig har du inte gett någon avkomma. En av mitt husfolk kommer att ärva mig. Men då i vers 4, när Herren svarar åt Abraham, så säger han att denne ska inte ärva dig, utan en som kommer från din egen kropp ska bli din arvinge. Okej, så löftet om en arvinge gick till Abraham. Jag tänker mig att det kanske är det här som Sarai tar fasta på. Hon säger, Abraham, ser du inte? Gud har gjort mig ofruktsam. Men det är ju inte jag som har fått löftet. Det var ju en från din kropp som ska ärva dig. Kanske Sarai känner sig förödmjukad. Som vi förstår på den tiden så var det en stor sak om man inte kunde ge sin man något barn. Men se nu här, säger hon. Ser du? Jag har ju en egyptisk slavinna. Gå in till henne. Kanske kan jag få barn genom henne. Och då ser vi i slutet på vers 2 i kapitel 16. Och Abraham lyssnade till Sarais ord. Ni män. Det är bra att ni lyssnar till era hustrur. Det är det. Men inte alltid. Inte alltid. Abraham gjorde det. Den här gången. Och så går han in till Hagar. Han lyssnar till Sarais ord. Saras ord. Och så tar han saken i egen hand. När hans åldriga hustru inte har gett honom något barn. När inte hon hade fött den efterlängtade löftessonen. Abraham gjorde ett allvarligt misstag. Det måste vi säga. Han gjorde ett allvarligt misstag. Samtidigt så visar det faktiskt på att han tar det här med Guds löfte på allvar. Det visar ju. Han tar ju det på allvar att Gud har lovat att det ska komma en frukt från Abraham. Och så kanske han tänker att ja, kanske var det den här, kanske det så Gud hade tänkt. Tänk om det är så att det är jag som har varit ohörsam. Kanske är det så att Gud vill ha det så. Och kanske har han försökt och visar det här för mig. Och jag har inte bara liksom förstått. Och så går han in till Hagar. Och slavinnan Hagar, hon blir havande. Men när Hagar märker att hon var havande, att hon är gravid, så börjar hon att förakta Sarai. Och när Sarai bestraffar henne så flyr hon. Problemet nu är ju det att Abraham tar saken i egen hand när han går in till Hagar. För när Abraham går in till Hagar, då finns det en mänsklig möjlighet. Då finns det plötsligt en möjlighet. En mänsklig möjlighet. Att han ska få ett barn, att han ska få en arvinge. Att han ska bli far. Och så läste vi också att Hagar födde en son åt Abraham. En son som får namnet Ismael. Som betyder Gud hör. Gud hör. Hur många av oss har gått in till Hagar? Hur många av oss har gått till Hagar när vi inte har sett någon frukt, någon livsfrukt? Och så har vi börjat arbeta på mänskliga möjligheter. Vi har börjat arbeta på den egna bättringen. Vi har böjt och sträckt vår egen natur så långt det går. På den egna möjlighetens väg. På mänskliga möjligheter. Och så har vi inbillat oss att det är kristendom. Jag har gjort det. Och vilken skam att gå in till Hagar. Och jag har gjort det. Och så har jag kallat det för kristendom. Att i otro inte förlita sig på Guds löfte. Visst. Genom att sträcka och töja och böja på den egna naturen så långt det går. Så kan vi avhålla oss från det ena och det andra. Till och med kan vi vinna över något begär då och då. I synnerhet när vi är bland andra troende. Men sen i ensamhet så har vi varit driven som en slav i sina bojor. Så fort tillfälle har getts, så har vi varit syndens slav. Så fort vi har fått möjlighet att vara ensam, så har synden lekt med oss hur långt som helst. Några yttre goda dygder, någon god gärning, någon fromhetsutövning har vi fått pressat fram med Hagar. Men inget liv i Kristus. Någon gång kanske vi har lyckats och hejda oss innan humöret har exploderat. Så har vi tänkt, ja, ser du där min vän? Visst fick vi framklämt en liten frukt till slut med Hagar. Så, du har väl löftet uppfyllt, Abraham. Du har fått din son, Ismael. Gud behövde bara lite hjälp på traven. Behövde bara lite hjälp av en slavinna från Egypten. Så ser ni att det gick. Gud hör Ismael och vi hjälper till. Bra så, va? Visst är det jobbigt, ja, för gammel Adam och vara kristen dygnet runt. Kan man ju inte börja kräva. Viktigast är när andra ser. Så, nu jobbar vi vidare på vår egen karaktär. Nu sätter vi upp religiösa rutiner, fasta andaktstider. Vi utvecklar oss, vi sträcker oss och utvecklar vår egen natur. Och så töjer vi den lite till. Vet du min vän, jag har sett det här så många gånger och jag har själv varit där. Jag har sett själar som har varit så plågade av den egna bättringen och den egna kristendomen. Så jag kan inte säga något annat än att det är ett satans slaveri. Det är det. Det är den egna kristendomen och den egna bättringen. Med Hagar. I början kanske man tycker att man ser en Ismael. Man ser ju någon liten gudhörfrukt. Och så börjar man flyga på egna vingarna. Och så kan man flyga ganska högt innan man lägger märke till att det är ju inte på löftesvingarna och nådens vingarna som jag flyger. Utan det är på min egen natur. Abraham, han är då 86 år gammal när Hagar födde Ismael åt honom. Och går vi då till kapitel 17. Då är Abraham 99 år när Herren uppenbarar sig för honom igen. Och säger, jag är Gud den allsmäktige. Vandra inför mig och var fullkomlig. Sen får han ett nytt namn. Se vers 4. Se, detta är mitt förbund med dig. Du ska bli fader till många folk. Därför ska du inte mer heta Abraham, utan ditt namn ska vara Abraham. Ty Gud har gjort dig till fader för många folk. Abraham betyder upphöjd fader. Och Abraham betyder fader till många folk. Jag ska göra dig. Nu kommer det igen samma sak som vi talade innan om. Jag ska göra dig. Jag ska göra dig mycket, mycket fruktsam och låta folkslag komma från dig. Och kungar ska utgå från dig. Och sen kan vi också läsa kapitel 17 från vers 15. Och Gud sa det till Abraham, din hustru Sarai ska du inte mera kalla Sarai, utan hennes namn ska vara Sara. Jag ska välsigna henne och ge dig en son också med henne. Jag ska välsigna henne så att folkslag och kungar över folk ska komma från henne. Då föll Abraham ner på sitt ansikte, men han log och sa det för sig själv. Skulle det födas barn åt en man som är 100 år? Och skulle Sara föda barn, hon som är 90 år? Och Abraham sa det till Gud. Nej. Låt bara Ismael få leva inför dig. Men Gud sa nej. Nej. Din hustru Sara ska föda en son åt dig. Och du ska ge honom namnet Isak. Jag ska upprätta mitt förbund med honom. Som ett evigt förbund med hans avkomma efter honom. Abraham får alltså ett nytt namn. Det visar att Guds löfte gäller hela världen. Och att Gud ska genom Abraham upprätta ett evigt förbund. Han ska bli far till alla som håller sig till tron. Inte bara de som håller sig till omskärelsen, utan också de som håller sig till tron. Aposteln Paulus skriver så här i Romarebrevet 4 och vers 11. Att han tog emot omskärelsens tecken som bekräftelse på rättfärdigheten genom tron. Och den ägde han redan som oomskuren. Så skulle han vara fader till alla oomskurna som tror. Och så skulle rättfärdighet tillräknas dem. Han skulle även vara fader till de omskurna, till sådana som inte endast hör till de omskurna, utan också vandrar i spåren av den tro som vår fader Abraham hade som oomskuren. Och så kommer sen löftet om en löftesson med Sara. Jag tycker det är väldigt anmärkningsvärt att Abraham säger att nej, låt bara Ismael få leva inför dig. Ismael har ju växt upp och Abraham har fått se sin son växa upp. Han är väl 13 år gammal. Och så säger Herren att han ska få en till son. Men Gud sa nej till Abraham. Gud sa nej. Han säger till Sara, eller Sarai får också ett nytt namn. Och hon ska få ge en son till Abraham. Hon som var så gammal att hon inte längre kunde få barn. Så är det. Vi kan säga saliga är det ofruktsamma. Därför att det är så Herren jobbar. Ni vet, människans natur är sån att om vi ska göra någonting så behöver vi ha ingredienser. Det tror jag ni känner till ganska bra. Åtminstone de som har försökt att baka bröd och så saknas någonting. Man behöver ingredienser. Men Guds natur är sån att när han ska göra någonting, då gör han av ingenting. Så när våra möjligheter tar slut, då börjar hans. Och det är ju dit någonstans som Guds ord vill få oss. Till den platsen där våra möjligheter tar slut. Så att han kan få ta hand om oss. Vi har ju också fått tidigare idag höra om aposteln Paulus egen bekännelse i Filipperbrevet, 3:e kapitlet. Han berättar ju hur han var en oklanderlig man efter lagen. Oklanderlig man efter lagen. Och så säger han att han räknade allt som ett avskräde. Ja, han räknade som en förlust. Inte ens ett plus minus noll resultat, utan som en förlust. I jämförelse med kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. Jag tror att det var därför som publikaner och syndare höll sig till Jesus och gärna hörde honom, står det i Lukas 15, vers 1. Men fariseerna och de skriftlärda, de fick inte ut någonting av Jesus, ingenting. Alla publikaner och syndare höll sig nära in till Jesus för att höra honom. För det är så. De friska behöver ingen läkare. Och det var ju det här viktiga här med Isak, med löftessonen eller mirakelsonen, som Herren skulle upprätta ett evigt förbund med. Och inte med Ismael, mänskliga möjligheternas son. Löftessonen skulle komma genom Sara, den fria hustrun, den äkta hustrun, och inte genom Hagar som var slavinna. Vi ska gå till Galaterbrevet 4. För aposteln Paulus har visat för oss att hela den här berättelsen har en andlig dimension. Och då kan vi läsa från Galaterbrevet 4 från vers 21. Säg mig, ni som vill stå under lagen, lyssnar ni inte på lagen? Där står ju skrivet att Abraham hade två söner, en med sin slavinna och en med sin fria hustru. Slavinnans son var född av mänsklig vilja, den fria hustruns son däremot i kraft av ett löfte. Och då säger han, detta har en djupare mening. De två kvinnorna betecknar två förbund. Det ena kommer från berget Sinai och föder sina barn i slaveri. Det är Hagar. Ordet Hagar betecknar Sinai berg i Arabien och motsvarar det nuvarande Jerusalem eftersom de lever i slaveri med sina barn. Men det himmelska Jerusalem, det är fritt och det är vår moder. Det står ju skrivet, gläd dig du ofruktsamma, du som inte föder barn. Jubla högt, du som inte känner födslovånda. Ty den ensamma har många barn, fler än den som har en man. Och ni bröder, ni är löftets barn, liksom Isak. Och som det var då, att han som var född efter naturens ordning förföljde den som var född i kraft av anden. Så är det också nu. Men vad säger skriften? Driv ut slavinnan och hennes son. Ty hennes son skall inte ärva tillsammans med den fria hustruns son. Alltså bröder, är vi inte barn till slavinnan utan till den fria hustrun. Det är väldigt starka ord av aposteln Paulus. Han säger att hela den här berättelsen som vi har läst om Sara och Hagar visar på en djup andlig innebörd, en djupare mening. Att vara barn av Hagar, det är inte att vara barn efter löftet, utan efter mänsklig kraft, av mänsklig vilja, av mänsklig kunskap och mänskliga möjligheter. Vidare säger han att hon, Hagar, hon föder sina barn i slaveri. Och de barnen föds vid Sinai. De föds i rädsla och i slaveri. Och det står då i motsats till de barnen som, om vi får använda oss av Hebreerbrevet 12, som säger att de har blivit född på Sionsberg, i den levande Gudens stad, i det himmelska Jerusalem. Och evangelisten Johannes, han berättar ju för oss redan i det första kapitlet att Jesus, han kom till sina egna. Men hans egna tog inte emot honom. Men åt alla dem som tog emot honom gav han kraft eller makt eller rätt att bli Guds barn. De är inte födda av någon mänsklig vilja, utan av Guds vilja. Eller av Gud. De som sätter sin tro, sin förtröstan, sin tillit på löftessonen. Så den som för egen del har tagit emot Herren Jesus Kristus från Nazaret, som sin egen personliga frälsare och Herre, och satte sin tro, sin förtröstan och sin tillit på Jesus. Han är inte född av någon kötts vilja, utan av Gud. Han är barn efter löftet, barn efter Guds vilja. Han har blivit född på nytt, fått en ny natur. Vi kan inte föda oss på själv. Föda oss själv på nytt eller föda någon annan på nytt. Vi kan undervisa, vi kan så. Vi kan vattna och vi kan rensa lite ogräs ibland. Men Gud måste ge liv. Han måste ge liv. Och det är ju därför aposteln Paulus i Galaterbrevet går så oerhört hårt mot dem. De hade börjat bra, de hade börjat i anden, men det höll på att sluta i köttet. Därför ställer han dem mot väggen och säger att de som försöker bli rättfärdiga med hjälp av en slavinna från Egypten. Han säger det rakt ut att de har fallit ut ur nåden. Och därför är det så otroligt viktigt att vi, och nu vet jag att vi har pratat om det här idag, eller Per hade också om det här, men jag tänker ändå att vi får en påminnelse. Det är så otroligt viktigt. För om Jesus Kristus en gång har gjort oss fri, varför? Varför ska vi låta oss tvingas under slavok igen? Istället säger skriften att vi ska driva ut slavinnan och hennes son. För tyvärr, säger aposteln, tyvärr, de kan inte ärva tillsammans. Det är det som är problemet. Då ska vi ställa oss en fråga. Hur ska vi då komma till tro på Jesus? På ett sånt sätt att vi får bli hans fria nådebarn och inte slavbarn. Den frågan behöver vi ställa oss. Hur? Och det är gott med skriften. För den har svar också på den frågan. Så vi behöver inte gissa oss fram. Vi kan exempelvis se Apostlagärningarna 15. Och från vers 5 där så ser vi man har ett möte i Jerusalem. För att eftersom några av fariseernas parti hade kommit till tro. Och de steg fram och sa att nu måste vi börja omskära hedningar. Och så ska vi befalla dem att hålla Moselag. Och då samlas apostlarna och de äldste för att behandla frågan. Och efter en lång överläggning så reste sig Petrus och sa det till dem. Bröder, ni vet att Gud för länge sedan bestämde att hedningarna genom min mun skulle få höra evangeliets ord och komma till tro. Och Gud som känner hjärtat har vittnat för dem genom att ge den helige ande åt dem lika väl som åt oss. Han gjorde ingen skillnad mellan oss och dem sedan han genom tron hade renat deras hjärtan. Höra evangeliets ord och komma till tro, säger han. Petrus tänker naturligtvis på den händelse som finns skrivet i Apostlagärningarna 10. Där han kommer till Cornelius hus och predikar evangelium för dem där. Det var så att Cornelius hade fått besök av en ängel som sa att han ska skicka bud efter Simon Petrus. Och Petrus kommer dit och ängeln hade sagt att han ska tala till dig och genom de orden ska du bli frälsta, du och hela din familj. Sen kommer Petrus dit och han predikar för dem i Cornelius hus. Och han säger att Jesus, han har befallt oss att predika för folket och vittna att han är den som Gud har bestämt till domare över levande och döda. Och så säger han, om honom, om Jesus, vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Och medan Petrus ännu talade dessa ord så föll den heliga ande över alla som hörde ordet. Så Samma sak vittnar aposteln Paulus, och då är vi i det 13:e kapitlet när han är i Antiochia i en synagoga och predikar. Där säger han ju också: därför ska ni veta, mina bröder, att det är genom honom, genom Jesus, som syndernas förlåtelse predikas för er. Och att var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri ifrån allt som ni inte kunde frias ifrån genom Moselag. Så ser vi tydligt vad skriften lär oss. Genom att höra evangeliets ord om syndernas förlåtelse kommer tron. Det var det välsignade löftet till Abraham som blev uppfylld i Kristus Jesus. Och då kanske någon tänker: okej, okay, så nu tror jag på löftet till Abraham. Genom din sed ska alla folk på jorden bli välsignade. Och så böjer jag mig under Guds frälsningsvilja i Kristus Jesus. Så nu kan jag väl då leva precis hur som helst. Som vilken rövare och bandit som helst. Varsågod. Om det är det som du vill, så gör det. Men jag brukar tänka att om någon räcker ut en gåva åt mig, så slår jag väl han inte på ansiktet, va? Eller om någon kommer och säger att nu ska jag betala hela din skuld. Allt. Alla dina lån, allting ska jag ta. Och jag ska sörja för dig resten av livet. Hur reagerar man då? Om du har fått ett nytt hjärta, om du har fått ett rent hjärta, då vill du väl inte åter synda? Om vi har dött bort från synderna, hur skulle vi då kunna leva i dem igen? Nej, nej. Mina barn, skriver aposteln Johannes, detta har jag skrivit till er för att ni inte skall synda. Om du är född på nytt genom tron på Jesus, då säger du: ja, Jesus, ja, din vill jag vara. Dig vill jag tjäna. Dig vill jag höra till. Men inte på mitt sätt, utan på ditt sätt. Inte så som det behagar mig, Jesus, men som det behagar dig. Och jag vill inte binda mitt hjärta vid något annat eller vid någon annan utom vid dig, Jesus, ensam. Ni är alltså kallade till frihet. Använd bara inte friheten så att den onda naturen som finns kvar i er får något tillfälle. Så är det. Vi har en ond natur. Och därför hjälper det ju inte ens att gå i kloster. Annars skulle jag ha gått för länge sedan. Jag har ibland sagt att jag känner en inre dragning att gå i kloster. Och ibland undrar jag: är det en frestelse eller är det en kallelse? Jag tror att jag vet vad det är, men ibland så blir jag så fundersam. Det hjälper ju inte. Vet ni, om det skulle gå, då hade jag hängt upp den gamla naturen i garderoben när jag åkte iväg hit. Men så gick det ju inte, utan den kom med. Och därför är det så att det budskapet vi fick höra första gången vi kom till tro, eller första gången vi fick en levande tro, samma budskap idag. Därför att det är samma evangelium, det är samma nåd och det är samma syndernas förlåtelse vi behöver idag som jag behövde då. Det är ingen annan, det är ingen special evangelium första gången man kommer till tro och sen får man en light-version eller något efteråt. Utan det är samma evangelium. Dina synder är dig förlåtna. För Jesu blods skull. Hon var det många människor. Många, många religiösa människor som går miste om det här. De känner inte till kraften i Jesu blod. Låt aldrig den predikan tystna om Jesu blod. Aldrig. Den får vara hur enkel och dåraktig som helst inför människornas öron. Så är det i Jesu blod som livet finns och kraften finns. Det är så många religiösa människor som kämpar och strävar och sliter och plågar sig. Och så förstår de inte att livet finns i blodet. Förbundsblodet som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Som Jesus säger när han instiftar nya pakter eller nya förbundet. Hagar kan bara föda slavbarn åt oss. En eros kärlek. Eftersom den är byggd på mänskliga möjligheter, på mänsklig vilja och inte efter löftet. Och så länge vår tro och vår kristendom bygger på våra möjligheter, på våra dygder, på vår styrka eller våra egenskaper, så är det slavmentalitet. Och då hoppas jag att vi får gå in i en återvändsgränd där det blir omöjligt för oss. Så att vi får ge upp vårt eget. Ge upp vår egen fromhet, vår egen helighet och vår egen berömmelse. Och så får vi lämna alla våra smärtsamma synder. Och så får vi med två tomma händer gå upp till Golgata. Och så får vi se upp på löftessonen när han hänger där på Golgata mellersta kors. Och så får vi tro att det är hans därutgivna försoningsblod som jag har min räddning. Som jag har mitt liv. Om bara en droppe ville komma ner nu. En droppe av Jesu blod i mitt hjärta och i ditt hjärta, så att det skulle få bli till liv och vederkvickelse för oss. Det är ju han, Jesus, som är källan med det levande vattnet. Som utan minsta tanke på yttre former eller religiösa ritualer eller skönhet eller vad som han bara vill ge ut av sitt hjärtas rika innehåll till syndare och publikaner. Till alla som lider under syndens smärtsamma sår. Till alla de som inte har kraft och karaktär i sig själv till att vara helig och from. Kom du som mig kan bli som du vill. Helig och ren, helig och ren. Just dig har jag köpt att höra mig till. Du är i mig en gren, skriver Henrik Schager. Också till den som har levt i äktenskapsbrott med Hagar. För det är det det är frågan om. Om du nu vill göra slut med Hagar och vända om till din själs brudgum och herre, Jesus Kristus. Och Jesus, ge oss den nåden och låt ditt blod få rena oss idag. Därför att det befriar oss. Det befriar oss från synd och från skuld, från skam, från prestation. Och så har vi så svårt att tro det här. Vet ni varför vi har så svårt att tro det? Det är för att vår natur, vi har i oss själva en misstro mot Guds ord och löften. Det är vår natur. Vi vill inte tro Guds ord och löften. Det är som mitt hjärta skulle ropa, jag tror, hjälp min otro. Och jag vill be med apostlarna, Herre, föröka oss tro. För på min egen naturs väg så är det slut. Jag kommer aldrig att lyckas så bra att jag själv skulle bli nöjd, eller att allra minst att Gud skulle bli nöjd. Egenrättfärdigheten, den tvingar oss att bara ta i hårdare och ta i hårdare. Eller att vi sänker Guds krav på hans stränga rättfärdighet. Och så kommer skriftens ord till oss ikväll. Driv ut slavinnan och hennes son. De ska inte få ärva tillsammans. Den som har sonen, han har livet. Den som inte har sonen, han har inget liv. Men hos Jesus finns liv idag. Och Gud vare tack att den vägen står öppen för oss. Var och en som vill. Och dit vill jag gå. Till Jesus vill jag gå med allt mitt nu just nu. Med alla mina synder, med all min ofruktsamhet, med alla mina besök hos Hagar. Så går jag till Jesus. Om du vill komma med, så får du komma med. Ja, Jesus, så kommer vi till dig. Vi omvänder oss från all vår skenhelighet. Från vårt skrymteri. Från våra synder. Från oss själv. Herre, jag vill också omvända mig från alla Hagarstunder. Alla Ismaelfrukter. Och så vänder jag mig till dig, Jesus Kristus, Guds son. Jag ber dig, Herre, om förlåt oss våra skulder. Rena oss från all orättfärdighet. Sänk din frid över alla dem som har sökt sin tillflykt till dig ikväll, Jesus. Herre, ditt ord lovar ju att evangeliet om syndernas förlåtelse ska befria oss från allt som vi inte kan frias ifrån genom Mose lag. Herre, därför överlämnar vi oss i dina händer. Vi överlämnar vår ande, vår själ och vår kropp i dina händer. Bevara oss i ditt namn, o Jesus. Amen.